Änkan som inte sörjde av Lennart och Monica Brohed. Inläst av Thomas Engelbrektsson för Saga. Alla personer och händelser i denna berättelse är uppdiktade. Eventuella likheter med verkliga personer eller händelser beror på en slump. Kapitel 1. Mycket hade varit eländigt under våren och sommaren 1932. All blåst och all regn hade tagit hårt på fiskarnas krafter och den långa strejken bland konservarbetarna i Lysekil under våren hade bara resulterat i att de fått lönen sänkt med 3 öre. Att vara utan lön från den 10 mars till den 16 maj hade inneburit stora påfrestningar för familjesammanhållningen. Allt detta hade medfört att mer än en Lysekil-familj under sommaren tvingats lita på handlarnas välvilja och låta dem köpa på krita. Men nu var det september och strejken var nästan glömd och svetten rann ner för ryggen på sillskärerskorna som skar ansjovis hos Napoleon Karlssons konservfabrik i Norra hamnen. Fram på förmiddagen var klänningarnas grova svarta bomullstyg lika blöt som de genomblöta säckvävsförkläderna. Saltlaken gjorde kläderna plaskvåta när de öste upp sill ur tunnorna på gården och den skvalpade över när de bar in de tunga bunkarna fyllda med sill till skärbrädan på arbetsbordet. Den obarmhärtiga solen nådde inte in genom de små fönstren i magasinet, men den stillastående luften gjorde att värmen ändå kändes pressande. Löven på träden i stadsparken hängde orörliga och apatiska. Det hade inte blåst på flera veckor och fiskebåtarnas segel slokade och ruskades bara om lite när de svaga dyningarna från havet hävde båtarna upp och ner i en jämnt sövande takt. Vinden befann sig någon annanstans och ville inte komma tillbaka till Lysekil. Några av de bättre bemedlade vadlagen hade installerat Skandiamotorer och de kunde därför bekvämt luta sig mot relingen när de med god fart och motorn jämnt dunkande som ett ånglok passerade sina olycksbröder som med hjälp av årorna var på väg mot Norra hamnen. Karin Ekström var en av de 5 kvinnor som skar sill på konservfabriken. Hon hade inte haft något annat arbete under sitt 20-åriga liv. Karin bodde med sin far och sin yngre syster i ett litet hus på Västra Kronbergsgatan. Denna ödesdigra morgon cyklade hon som vanligt nerför backen mot Kronberget till arbetet i Norra hamnen utan att bromsa och fartvinden fick det blonda håret att stå rätt ut som en svans. Det gick fort och hennes röda Hermes hoppade och skramlade fram över kullerstenarna och groparna i gatan. Fotgängarna blängde ilsket på henne när hon nästan snuddade vid dem under den vilda framfarten. Hon bromsade hastigt in på planen framför konservfabriken för att inte fara in i planket och gruset sprutade om bakhjulet. Sladden lämnade ett långt spår framför porten. Karin ställde ifrån sig cykeln och tittade på klockan som visade på 6:10. Hon skulle hinna röka en cigarett och snappade åt sig sin stora tygväska och satte sig längst ut på bryggkanten med fötterna dinglande över vattnet. Det ansågs inte fint att röka utomhus, men här, undanskymd på bryggan, kunde ingen se vad hon gjorde. Solen stod lågt och sken snett över Stora Skeppsholmens röda klippor på andra sidan sundet. Vattenytan var fullständigt blank, inte ens en krusning syntes. De långa, sugande dyningarna suckade som en astmasjuk då de nådde klipporna. Norr om Skeppsholmen höjde sig Stora Kornös och Saltöns kala silhuetter. Så här tidigt på morgonen låg konservfabriken fortfarande i skuggan över det höga och branta Lotsberget. Några fiskebåtar hade just kommit in från Skeppsholms fjord till Norra hamnen och höll på att låsa sill och makrill. Kararna staplade lådor på kajen och fisklukten och den vämjeliga stanken från ruttnande avfall låg som ett tjockt lock över den innersta viken. Det var bara allt för lätt för de många hushållen i Gamlestan att häva innehållet i slaskhinkarna i havet. Stanken förstärktes också av den svarta avgasen från ett 10-tal båtar som låg vid Boviks konservfabriks brygga och lossade. Som tjocka ringar steg röken likt ballonger ur tändstickor.